Hej och välkomna till det 13:e avsnittet av podcasten Litteratuve, en podcast av och med personalen på Tuve bibliotek på Hisingen i Göteborg. Och i den här podden så pratar vi som jobbar på Tuve bibliotek om vad vi har läst, sett, hört eller spelat sen sist. Och dessutom så bokcirklar vi i den här podden. Det är fredagen den 19 april när vi spelar in det här avsnittet och jag som programledare, jag heter Judith Widén, jobbar som vuxenbibliotekarie här i Tuve. Och jag är ju inte ensam här i studion i källaren på Kulturpunkten. Mitt emot mig så sitter min kollega Jörgen Andrén Bjurmell.
Hallå, hallå.
Lagt till som ett efternamn till har vi.
Ja, men fint ska det vara.
Ja, fint ska det vara. Och till vänster om oss så sitter vår kollega Filip Jusufovic. Hallå, hallå.
Hej, hej.
Hej, hej. Vi är äntligen tillbaka.
Jajamän.
Ja, för det som har hänt istället för att vi har kunnat podda är en vattenläcka modell Jobbig som bland annat har runnit ner i förrådet innanför våran studio, vilket gjort att studion inte var tillgänglig. Sjukdomar som vi alla har betat av i lite olika omgångar. Poddutrustningen har varit på vift på grund av vattenläckan.
Mm.
Ja. Och att biblioteken i Göteborg har implementerat ett nytt logistiksystem för medier som heter IMS, som har gjort att framförallt Jörgen är trött.
Jag var trött. Ja. Jag var väldigt trött.
Det var väldigt mycket.
Ja, ja.
Och jag har skaffat hund.
Mm.
Ja. Så hur mår vi?
Ja, men fint skulle jag säga. Är vi på andra sidan nu?
Ja.
Det är vår. Det är kyligt, kallt, klart, men det är vår.
Men körsbärsblommorna har slagit ut på Järntorget.
Det är fint.
Och i Hisingsparken. Det är fint. Hur mår du, Filip?
Det går.
Men det är fredag.
Ja.
Ja.
Det är fredag morgon efter att jobba torsdag kväll.
Ja, det är
man
också
alltid som segast.
Ja, just det. Ni jobbar ju torsdag kväll. Jag glider hem klockan 4. Ser glad ut. Ja, vad ska du prata om idag, Jörgen?
Ja, men böcker, tänker jag sig. Efter att blivit fri i den här jobbigare processen med att få igång det systemet så har jag fått en väldigt läslust. Jag kommer prata lite om 2 stycken böcker idag.
Ja, spännande. Vad ska du prata om, Filip?
Ja, du. Vi får se.
Spännande.
Nej, jag ska prata om Himlen nära. En biografi om Anita Björk och Stig Dagerman. Skriven av deras gemensamma dotter, Lor Dagerman. Och sen vet jag inte riktigt. Jag mellan 1 och 3 boksiktiga böcker, vi får se.
Du är den här poddens Jonathan Unge som bara kommer in och vingar saker. Jag gillar det. Säg inte olämpliga saker om diabetiker.
Jag lovar inget.
Nej, bra. Jag ska prata om bland det bästa jag vet, öl.
Oh.
Ja, det blir fint. Det är ju ändå fredag. Sådär. Sen ska vi ta en liten snabb bokcirkel om Gatan av Ann Petrie. Läslusten åter efter IMS.
Mm. Ja, men det måste ju vara återkommande tema när man har någon typ av arbete, kretsar kring litteratur eller podd som vi har, att vi sitter ju sinsemellan väldigt ofta på kontoret och säger att just nu funkar inte läsningen.
Nej.
Nej. Och det är ju väldigt mycket att har man pressat schema på jobbet eller på annat vis, då tappar man ju lätt den där lilla lusten och glädjen. Så jag satt ju där under mars där det var som mest hektiskt med att få igång det systemet och få alla delikata tekniska bitar att funka. Och kände att, nej men varför läsa nytt? Varför läsa alls?
Mm. Varför finns jag?
Ja. Nej, ja. Ja, nej men där, alltså det är ju första steget där. Varför läsa, varför finnas?
Ja.
Sen ska jag säga, läsningen fanns ju ändå sådär. Men jag hade flyttat över lite grann till tv-spel. Jag började spela visuella noveller. Jag kanske kommer prata om det någon gång. Men det var toppen. För somnar jag ifrån en visuell novell så är jag ju kvar på samma plats.
Mm.
För att det oftast är dialogform. Böcker vet man inte vart på sidan man var.
Nej.
Men jag satt där och kände att jag får ta mig i kragen och titta på nyutgivningen. För det var ändå ganska sent på året och jag hade inte en susning om vad som skulle komma.
Nej.
Men att bläddra i katalog är sällan min grej. Utan jag brukar ta rygg på Johanna Lundin. Om ni känner till henne, ofta dykt upp på God morgon. Eller God kväll kanske programmet heter.
Jag tänkte, va? Ja, god kväll. Mm.
God kväll, yes. Precis. På SVT, ja.
Ja.
Ja, boktipsar och så vidare.
Ja.
Jag följer ju henne mest på hennes sociala medier för att hon brukar oftast summera utgivningar och hon är väldigt påläst, kunnig. Hon dyker ju oftast upp som moderator på olika typer av bokmässor. Och hon har en helt annan smak än vad jag har.
Mm.
Så hon täcker jättefint in romaner för min del.
Mm.
Och satt där och kände, nej men nu ska jag testa och se om jag kommer komma ur det här genom att bara beställa allt hon berättar om i sin YouTube som jag tycker är minst intressant av vårens utgivning.
Ja.
Så det blev en lång radda böcker.
Mm.
Och jag kände väl där någonstans, nu börjar jag bli lite lässugen ändå. Så när de här böckerna trillar in så får jag lite skuld så bestämde jag att nu ska jag ta och läsa de här första som kommer. Det får gå som det går, det får bli vad det blir. Ja. Slumpen. Och det funkar så pass bra så nu har jag glömt två stycken helt nya färska böcker som jag ska prata om.
Det är ändå starkt att du har lyckats få böcker, för vi brukar ju skoja om det där ibland att godkväll-effekten is real. Att ja. Så fort någon har tipsat om någonting i godkväll.
Mm.
Så liksom bara rusar kön dagen efter.
Rusar kön, men då är jag lite före för då tittar jag på ens YouTube-kanal huvudsakligen.
Så det är ju tips till våra låntagare. Kolla på YouTube för då kommer du, då är du före kön.
Absolut.
Ja.
Så därför fick jag ju Maria Ernstams bok Tjuvlyssna ganska tidigt. Mm. Det är rätt lång kö på den. Maria Ernstam är ju en ganska etablerad författare. Hon har skrivit ett tiotal böcker och har aldrig läst någonting tidigare.
Nej.
Så det var ett nytt möte på så sätt. Och det här är en bok som handlar om en man. En pensionär nästan. Nej, han har inte riktigt slutat jobba igen. Utan han är där kring 63. Och väldigt inrutat. Tråkigt, ensamt liv.
Mm.
Kan man säga som läsare. Att det är den här typen av berättelse om att börja lite på nytt. Hitta sig själv, börja stå upp för sig själv. Det är grunden i den här berättelsen.
Mm.
Och det börjar med att han får bo i en tillfällig lägenhet för det stambyte hemma.
Mm.
Och det är ganska tunna väggar. Så han råkar höra att på andra sidan väggen så pågår ett terapisamtal. En terapeut som bor där.
Mm.
Och han hör brottstycken ur en samtal med en till synes ung kvinna. Och det är någonting om det hon benämner. Hon benämner bränder, eld som får honom att bli så väldigt intresserad att jag måste träffa den här personen.
Okay.
Och det som läsare får vi inte riktigt, för det här finns ju också en dimension av att lite socialt detektivarbete. Vi som läsare vet inte vad han har i bagaget och varför hans liv ser ut som det gör när vi börjar berättelsen.
Okej, ja.
Så den är ju en väldigt sån, den ska ju syfta till en feelgood i stort. Att starta om. Det är inte den typen av böcker jag brukar läsa och det här kanske inte heller riktigt var en bok som passade mig.
Nej.
Tyvärr, och det är delvis titeln ska jag säga. Att när jag tog den i hand så trodde jag att det här tjuvlyssnartemat skulle vara så mycket mer genomgående.
Ja.
Kanske förvänta mig, men jag tänker på det här, det är Sagan om det röda äpplet. Den här, att ett tema och så är det förvirring och saker kring det.
Mm.
Att i Jan Lööfs Sagan om röda äpplet så hamnar ju äpplet på en resa.
Mm.
Och det var väl kanske lite det jag förväntade mig kring den här mannen också. Han råkar höra någonting på en plats. Mm. Han är på en annan plats. Hör någonting nytt. Den här lite dråpliga berättelsen. Jag förväntade mig att han kanske skulle hamna på en söderhavsö i slutet.
Okej, okay, så det blir Jonas Jonasson helt plötsligt?
Ja, precis. Ah. Det var där min fantasi sprang iväg med mig.
Ah.
Och det är ju inte bokens fel att jag kom med de förväntningarna när jag såg titeln.
Nej.
Och omslaget.
Men omslaget är ju också väldigt, för det där är ju inte en tjuvlyssnare, det är en sån Peeping Tom, han står och spanar ovanför någonting.
Ja,
och mur eller någonting.
Precis, och jag tänker ju väldigt mycket på den här uppdelningen av ordet tjuvlyssnare, så det är ju tjuvlyssnaren.
Ja.
Ren.
Ja. Okej då. ja, nej.
Så det här att han tjuvlyssnar i början, själva starten på resan, den återkommer inte så starkt alls än, utan det är mer hans sökande efter den här mystiska kvinnan, för han ser den här patienten eller besökaren lämna lägenheten och han jagar efter den kan man säga, men på avstånd, så är det lite stalkerhistoria börjar jag tänka då.
Så egentligen skulle det vara jäg a
ja.
Ren
jäg, ja.
Nej, okej, okay. Ja, fine by me.
Ja. Men det startade väl någonting positivt om att plötsligt komma utanför dörren. Plötsligt så kommer han på restaurang och lär känna folk. Det börjar bli lite mer vänner kring det.
Så att hans stalking-beteende leder till liksom positiv utveckling. Positiv är det utveckling. Det som är liksom feelgooden här?
Precis, det okay. Som är feelgooden.
Okay. Mm.
Och att vi, ja, men vi ska väl sitta där som läsare och känna också att vad händer i hans huvud. Liksom. För det är ju han som berättar om sig själv, men man märker ju på personer runt om att du mår inte riktigt bra, va? Eller hur?
Så den är i jag-form liksom?
Den är i jag-form.
Okej. Okay. Mm.
Så men det kanske största som inte funkar för min del, kanske det är alltid twister i böcker. Det är ingen hemlighet. Men twister i den här funkade inte riktigt för mig.
Nej.
Utan det är, vad ska jag ta för exempel, utan att berätta för mycket. Så här, tänk er Sverige i 70-tal. Här ska vara en berättelse om en sorts roadtrip. Där man och hustru levt tillsammans länge. De gnatar och gnetar. En dag får de ett mystiskt brev. Att vill ni se er son igen så måste du åka upp till Kiruna med väskan som ni hittar i hans garderob.
Ja.
Jättelångt dit.
Ja, det är jättelångt.
Vilken son är det?
Det beror på var man bor, tänker jag, å andra sidan.
Man bor väl på Hisingen?
Ja, vi säger så. De bor på Hisingen. Så lång resa. Ja. De tål inte varandra, men nu ska de spendera jättelång tid i en bil.
Ja.
Och så blir det massa knas på det. De kanske hamnar i en gruva. Kommer fram till destinationen i Kiruna och det visar sig att där är sonen. Och allt var en ploj för att han ville få ut dem på en sällskapsresa för att de skulle bli vänner. Och det är ju 70-tal, men han är genialisk på maskiner, så han har ju byggt en radiostyrd drönare, så han har ju följt hela deras resa. Och jag vill ha med den här poängen, det är att där kommer en sorts sci-fi-element som man inte förväntade sig i början, när man, premissen var 70-tal roadtrip.
Okej, okay. Ja. Okay, så den sortens twist?
Den sortens twist, att det är en grej man har från början, att det är en sci-fi-berättelse. Då kan man köpa saker.
Mm.
Så det är det ena, men också ibland har twister, saker, element i sig som ändå är lite svårköpta. Okej, radiostyrd drönare, men funkar den verkligen där nere när de hamnar i gruvhålet?
Alltså jag tycker ju ändå någonstans att du har ju bara på de här minuterna hittat på handlingen till en egen bok. Ja. Alltså kör Jörgen. Alltså så här, din sidogigskarriär är ju liksom gjord.
Tack Judith. Ja, jag hoppas vi på engelska fram där att man kan reagera på olika sätt. Jag tror absolut vissa läsare skulle tycka att det är en fin liten twist, fint litet avslut, knyter upp säcken. För min del var det bara, ja nej, jag var inte beredd på detta, var jag ouppmärksam som läsare.
Mm.
Eller, ja, det är svårt att köpa bland.
Mm.
Men jag tycker att det här var en författare som kan ju verkligen använda språk och ord. Det är en ganska tunn berättelse. Och det känns som mycket är vägt på guldvåg. Så kanske skulle jag läsa om den bara för att se att finns det någonting om den här twisten som jag missar när jag läser.
Mm.
För jag var nog så pass bara intresserad av det är nästan lite teatralt emellanåt att det är så få ord och meningar.
Mm.
Att jag i efterhand kanske kan skapa idéer om hur twisten skulle se ut i texten.
Mm.
Att det finns hintar, men jag behöver nog läsa om det för att se. Risken är att jag sitter här nu och skapar någonting ännu större just för att hon är skicklig på att med små saker lämna tomrum.
Okej, okay, ja.
Så där är behållningen, så att den är bra bok, det var inte riktigt för mig.
Ja, men så kan det ju vara ibland liksom. Det är ju det som är det fina med att läsa.
Ja, det är fina.
Bok nummer två då?
Bok nummer två. Här har jag en liten pärla, ska jag säga. Doldis, detta. Detta är Sandra Lundbergs bok. Sol över mörka gärden.
Det ser nästan ut som att omslaget är broderat.
Ja visst är det det.
Lite åt det här hållet som de här nyutgåvorna av Utvandrarna av Vilhelm Moberg.
Ja, absolut.
Ja.
Alltså den är jättefin.
Ja.
Men det här är en åländsk författare. Hon debuterar väl med en mer självbiografisk bok som jag tror heter Att inte hitta sig själv på Bali.
Mm.
För hon var en journalist ursprungligen.
Ja.
Så den boken handlar ju om kris, kort och gott. Att funkar det ekorrhjulet för mig? Vad ska jag bli istället? Så att resa någonstans, tro att man ska hitta sig själv och inte göra det.
Ja.
Så det här är ju hennes andra bok, men det är hennes första skönlitterära bok.
Mm.
Och jag blev rätt förtjust i den här, för att jag tänker att det här kanske man har en författare att ha span på framöver.
Mm.
För premissen i den här boken är att vi följer generationer av kvinnor, ska man säga, som har valt att leva ensamma med sina barn. Så det är någonstans i Finland på fastlandet.
Mm.
Och följer en flicka som lever med sin mormor. Flickan Line heter hon. Har ni läst sommarboken av Tove Jansson?
Nej.
Nej, synd. Gör det.
Ja.
Gör det. För den här boken väcker den känslan. Sommarboken av Tove Jansson är en väldigt fin berättelse om en flicka som spenderar sin sommar hos sin farmor, tror jag det är.
Mm.
Och det är en så här väldigt fin liten testande för att barnbarn och farmoder, det är lite andra roller än barn och förälder.
Ja.
Mm.
Och man har lite mer utrymme att testa och göra. Så den boken är lite dragkamp, testande, och det är de känslorna jag känner här också.
Okay.
Att i Sandra Lundbergs Sol över mörka gärden så finns inte lilla flickans mamma kvar i livet, utan hon bor permanent med sin mormor, som är en väldigt egen person. Och den lilla flickan blir ganska egen också. Mormor har väldigt starkt hat mot män. Det är aldrig någonting gott med det.
Okay.
Håll dig borta från dem.
Mm.
Ja. Och så där är ett sorts generationstrauma som kanske lite följer med. För man får senare möta Line som vuxen.
Okay.
Ja. Så, men det som fångar mig allra mest här, det är början, bara relationen barnbarnet och mormodern. För den är så ljuv. Och mormodern har så mycket med sig som man som vuxen läsare kan se, men som barnet inte riktigt uppfattar. Så det var en sån liten ljuv, det var skalen lök. Hela tiden får veta lite mer.
Mm.
Och följa lite andra människor. Sen kan jag tycka hon tar för många steg åt sidan framåt slutet. Det är början som fångar mig riktigt.
Mm.
Att den är karg och jobbig på ett sätt, för att det är det att förlora sin mor och bo med en lite knasig mormor. Men den är väldigt varm samtidigt också. Att det är ju inte av ondo som mormor gör de här knasiga grejerna.
Nej.
Som att börja prata om att nu ska jag skriva testament där, så att flickan vet att jag sparar det hon ska spara. Så det är ingen konstighet att flickan vet att jag ska dö. När det trots allt är en flicka som lite lever i en sorts saknad och sorg där.
Ja.
Så en riktigt fin pärla tycker jag att det är. Och jag tycker det finns alldeles för lite kö, ska jag säga direkt nu, i vår katalog.
Så tips då, ställer i kö?
Jag ställer i kö, absolut.
Finns det fler än 8 exemplar inköpta?
Tyvärr inte, jag vet. Men du får, det ska vara en toppens bokcykelbok detta, tror jag. För den har ju det här elementet att vi hoppar i tid. Det är lite... Alltså det är väldigt vanligt nu, men jag tycker att man skriver böcker där det är tidshopp, för man vill ge en sorts
bakgrund.
Istället för att ge bakgrunden här och nu, att ja, men det är så här för det här hände, så vill författare hoppa tillbaka för att ge ett direkt perspektiv. Att
Inte alltid poppis, kan jag informera om.
Nej, jag vet. Och jag är lite samma, och framförallt om det blandar.
Men funkar det här liksom?
Här tycker jag det funkar, för det är fokuserat. Det är liksom väldigt tydligt. Nu har vi ett längre avsnitt med kortare episoder som är Line när hon är barn.
Mm.
Sen har vi ett avsnitt som är lite mormor när hon var ung. Och ett annat avsnitt Line som vuxen. Så det är väldigt tydliga avstamp.
Mm.
Inte det här jobbiga som kan ibland bli att...
Det bara hoppa fram och tillbaka.
Hoppa fram och tillbaka, eller vart annat kapitel ska vara.
Mm.
Det kanske är något av det värsta. Det är sällan jag tycker det funkar för min del. För det är alltid att man stönar lite. Eller jag stönar lite. Att nu ska vi tillbaka till det här. Jag är inte intresserad. Jag vill läsa om det andra istället.
Mm. Men här är det bättre. Ja. Eller det liksom hänger ihop.
Det hänger ihop. Jag tycker det är en väldigt fin tråd. Jag tycker det är en fin debut.
Mm. Ja, men vi får vara på inköp om att köpa fler ex. Så du kan ha den som bokcykelbok. Eller testa i alla fall.
Mm.
Ja, men kul. Vad härligt att du får tillbaka läslusten, Jörgen.
Om man tänker sig.
Jag kommer komma in på det sen. Vad vi har varit med om. Men...
Ja, jag vet. Det har varit svårt för oss alla ett tag.
Ja, men det är livet, va?
Mm.
Mm. Men Sol över mörka gärden finns på biblioteken i Göteborg. Ställer i kö.
Absolut.
Ja, Dagermans plus mellan ett till tre andra boktips.
Ja, det kanske var jag som uttryckte mig dåligt, för jag är så trött. Jag, nu har vi bara Dagerman.
Ja, då kör vi på det.
Sen får vi se hur många bokcirkelböcker vi ska prata om.
Mm.
För att den har ju gått på som vanligt liksom.
Ja.
Den pausar aldrig. Eller på att säga, den pausar över sommaren.
Men jag tänker, oavsett hur många böcker du hinner prata om, så kommer jag lägga ut vilka böcker ni har läst, så att andra kan få chansen att läsa det.
Det tycker jag absolut.
För även om jag ljudet inte läst de senaste bokcirkelböckerna, så vill jag ju gärna höra lite samlat referat, vad tyckte gruppen som läste?
Ja, det den jag kan göra ett försök.
Mm. Mm.
Men nu skulle jag prata om Himlen nära, skriven av Lord Dagerman, som då är Anita Björk och Stig Dagermans gemensamma barn.
Mm.
Och jag hittade mitt anteckningsblock när jag städade hemma. Jag antecknar ju när jag läser för jobbet liksom, för att det är lite sisådär med minnet ibland. Och jag hittade det här under min säng när jag städade, för det var borta.
Ja.
Och jag blev väldigt glad, för jag tänkte, fan vad gött, nu har jag mina anteckningar. Men sen så blev jag besviken, för jag har ju typ inte antecknat någonting. För att jag tyckte boken var så bra helt enkelt. Jag var fast i läsandet, och det blev inte så jävla mycket antecknat.
Men det är ju ändå en riktigt bra, liksom, alltså en bra komplimang eller recension. Liksom, jag sket i att anteckna, för jag kom inte ihåg det.
Ja, verkligen. Ja. Så det var mest några rader klar, liksom. Jag minns på att jag sträckläst och grät lite. Väldigt fin bok om en men vacker men också ledsam kärlekshistoria. Och jag har lite svårt att sätta fingret på vad som är så bra med den. Så det får man väl klura ut själv när man har läst den, för det ska man göra.
Mm.
Den handlar då om Stig Dagerman, väldigt känd författare. Anita Björk, väldigt känd skådespelerska. Hon har gjort film, men först och främst spelat väldigt mycket på Dramaten.
Okej. Okay.
Och Lo är bara 3 år gammal när hennes pappa tar sitt liv.
Just det gjorde han ju.
Ja, ja. Mm. Han har ju mått väldigt dåligt. Och han har liksom, vad ska man säga? Han sitter i sitt garage, i garaget. Han sitter i bilen på nätterna. Han har motorn på, sitter där i avgaserna, men han stänger alltid av motorn innan det liksom går för långt. Han leker där med döden då, möjligtvis för att, jag vet inte, känna att han lever, att något ska hända liksom.
Mm.
För han mår så jävla dåligt. Just nu då, när han faktiskt råkar dö, så har han också haft väldigt mycket problem med att skriva. Han har väldigt höga krav på sig själv. Han är inte nöjd. Han har också mycket ekonomiska problem. För han har väldigt svårt att säga nej. När folk ber han. Kan du skriva om det här? Kan du göra det här? Så tackar han alltid nej. Fast han kanske inte har tid. Han kanske inte är så sugen egentligen. Men han får förskotten. För han behöver pengarna. Så det är väl dubbelt där han behöver pengarna. Och han har svårt att säga nej. Och sen går han över en deadline. Och han går över en deadline till. Och till slut säger han, men jag kan inte leverera det här. Och han blir skyldig pengar.
Mm.
Han är skyldig Norstedts av väldigt mycket pengar vid det här laget.
Mm.
Och någon, den då sista gången han gör det här, så går det för långt. De kan se att han har stängt av motorn. Han har öppnat bildörren. Mm. Men det har gått för långt. Och han avlider då. Mm. Som det ser ut så har han velat avbryta det. Men det har gått för långt liksom.
Och
då är
Lo
Dagerman 3 år gammal. Hon har knappt några minnen av sin pappa. Desto mer av sin mamma. Och det är väl också en komplicerad relation som blir bättre med åren. Vilket är ju fint. Så att den här boken är hoppusslad av saker som Lo Dagerman har läst. Det är biografier, det är brev, det är vänner till hennes föräldrars biografier där det finns saker att hämta om föräldrarnas relation och så här.
Mm.
Och allt är tidigare publicerat, så att det är liksom inga, det är inga hemligheter, utan materialet hon har använt sig av är liksom, ja, men saker som är publicerat eller som ändå är efterlämnat för att kunna läsas av allmänheten. Så, så att det är inga smaskiga detaljer på det sättet och så. Och sen så finns det då mellan kapitlerna finns det så här delade kursiv stil som är lite mer Lord Dagmans personliga reflektioner, ibland skrivet direkt till sin pappa, lite minnen och sådär. Det är väldigt fint, och det är också, det är vackert och det är jobbigt och tragiskt ibland. Det är ju, Stig Dagerman är ju en plågad person, jobbig uppväxt med, jag kommer inte ihåg om det är sina mor eller farföräldrar, lämnad som liten, har syn på sig själv att han bara kommer åsamka människorna runt han elände liksom, vilket han ju också till slut då gör. Ja, den är vacker. De båda är ju gifta när de träffar varandra. Så att det blir ännu mer komplicerat. De har redan barn eftersom på den tiden gifter man sig tidigt, ska få barn, så de har barn på varsitt håll. Ja, det blir inte jättepoppis. Anita Björk är inte jättepopulär hos Stig Dagermans första familj såklart. Hon är ju den som enligt dem sabbar relationen där.
Ja.
Han är inte heller populär. En av hans närmsta vänner är hans första frus pappa till exempel. Och den närheten försvinner också från han. Så att, ja, det är mycket jobbigt. Men väldigt vackert. Ja, ni hör ju, det blir lite svamligt här för att det var länge sedan jag läste den.
Och när fick du tag på den? Eller när läste du den?
Jag läste den i höstas tror jag.
Okay.
Sen skrev jag om den i efterhand.
Ja, för
den
var...
kom ju ut 2023.
Ja.
100 år efter att de båda föddes.
Ja.
Båda födda 1923.
Just det, för det var den här du köpte på bokmässan va?
Ja, precis.
Just det.
Stig Dagerman är ju en gammal favoritförfattare. Anita Björk hade jag inte koll på i princip alls, förutom att man känner igen namnet liksom. Hade inte koll på att hon har varit i Hollywood och sådär med. Riktig superstjärna på sin tid. Och sen hade jag faktiskt lite mer koll på hans första fru, Ann-Marie Götze. För att hon och hennes föräldrar var aktiva syndikalister i Tyskland och fick fly under andra världskriget. Sådär.
Okay. Mm.
Så hon är också en person man hört talas om innan. Det var nog det jag tänkte säga. Jo, och sen har jag skrivit här, det är också roligt här. Jag har skrivit, de gillade Carl Jonas Love Almqvist väldigt mycket. Båda två.
Mm-hmm.
Drottningens juvel så mycket, Törnrosens bok och det här. Och Anita Björk har varit med Amorina på Dramaten och sådär. Och innan Dagerman dog så hade han påbörjat vad som skulle bli en roman om Almqvists liv i exil. Han fick ju lämna landet lite hastigt och lustigt. Och han hade fått flyt och han hade skrivit, jag kommer inte ihåg, det är inte jättelångt, men det är som en prolog till den här boken.
Mm.
Han hade fått flyt och han hade läst upp allt för liksom Anita Björk och han hade varit i extas och så här. Och den blev ju aldrig skriven, men det här prologen finns. Och den heter Tusen år hos Gud. Det är ett prosastycke som, vad ska man säga, det är förhållandet mellan människa och Gud. Det är Newton sitter på sin kammare och Gud kommer ner och pratar med henne och det är en samtal mellan dem. Och den gick som teater. För 2 år sedan såg jag den på Göteborgs dramatiska teater i Stibergsliden.
Mm-hmm.
Den var svinbra. Jävla bra. Och den gick i repris nu i mars. Jag hade tänkt tipsa om det här. För de gjorde en ny, vad heter det? Ny premiär av den. Jag hade tänkt tipsa. tipsad att gå på den. Men det är ju kört nu. Men håll koll i nästa mars 2025. Håll tummarna att den går.
Ja.
För den var riktigt jävla bra.
Mm.
Supertips. Gå på den.
Ja, kul.
Mm.
Ja, bokcykelböckerna vi aldrig fick läsa. Vad var det för något nu då?
Det var Sarah Gordon, Natten från 2022. Hon berättar när alla de är mamma som letar efter sin diabetessjuka tonårsdotter ute i natten. Delvis autofiktiv roman om föräldraskap, oro, sjukdom och skrivande.
Okej. Okay.
Som belönades med Svenska Dagbladets litteraturpris och tidningen Vis litteraturpris. Där är jag snott från Wikipedia, tror jag.
Ja.
Jajamän, det har jag. Det har jag till och med skrivit där under. men det är mer i den här. Det är också livshistoria om barnens pappa, om när barnen är små, födslar och död, minnen. Mycket tidshopp i den här med.
Mm. Som jag gissar då inte var populär, som du sa det innan.
Nej, det var inte alltid mycket populärt, nej. Jag tyckte att den var fin. Jag tyckte det var mycket kärlek till barnen mellan raden och så här, men den var väldigt tung.
Mm.
Mörkt och jobbigt. Ändå ett hoppfullt slut, liksom. Men bokcirkeln tyckte väl inte så jättemycket om den. Det är mycket repetitioner i texten. Den är väl lite byggd på det.
Mm.
Det är mycket... Det är en kort... bok, men det är mycket text för att säga lite, skulle man kunna säga.
Som väldigt komprimerad historia, ja. Som är tung. Så.
Och en av deltagarna i bokcirkeln hade en intressant observation. Han sa att textens tempo är kopplat till bokens jags stressnivå. Så jag är lite sugen på att läsa om den bara för att ha det här i åtanke. Liksom. Men ni som lyssnar, om ni inte har läst den och läser den, så försök tänka på det.
Mm.
Jag gillar den ändå. Jag tyckte den var väl ganska fin och poetisk. Många långa meningar med komman. Så gillar man sånt så är den bra.
Ja.
Och också den kändes liksom, skriven utan bitterhet liksom, mot en del röviga personer ändå.
Ja.
Sen har jag bara jag lite anteckningar här. Är det en överbeskyddade mamma? Är det hennes överbeskyddande som driver bort den här tonårsdottern liksom?
Ja, det låter väl klassiskt.
Ja, men lite så. För att när hon lite släpper taget om kontrollen och dottern, då kommer ju dottern till henne istället. Och sen har jag skrivit upp, alltså, för vi började prata om det är så mycket död och sjukdom i den här boken.
Mm.
Så här är en kanske komplett lista eller inte på sjukdom och död. Ett barn som avlider i magen innan innefödas. Fransmannen som... bara benämns som fransmannen. Ingen förutom en person benämns med sitt riktiga namn. Liksom. Fransmannens alkoholism, dotterns diabetes, sonens hjärtfel, henne, alltså författarjagets utbrändhet, ett av barnens tumör på läppen när den föds. Hon checkar något blodförtunnande under sin graviditet. Jag kommer inte exakt ihåg varför. Fransmannen har en död syster. Gammel morfar dör. Ja, ni hör. Mm. Det är väldigt mycket död.
Ja. Så, ja.
Och därför så läste vi då en lite mer feelgood bok efter natten. För att den som vi gemensamt kommer prata om, Gatan, är inte heller jätte upplyftande hur bra den än är.
Ja, nej, så att det blev som en trestegsraket där. Det blev först Gatan och sen Natten och sen bara, nej, vet ni vad.
Nu ska det vara feelgood.
Ja.
Jo, så här ser jag, här har jag lite mer anteckningar. De var lite irriterande på Natten för att hon är så fokuserad på hur hon mår i det hela. Det störde hon sig på. Men jag känner det är hennes bok.
Ja, lite
var
så.
Hur jävla självcentrerad du vill.
Ja.
Någon tyckte att den kanske mest ska användas som kursmaterial på en högskola i liksom hur man ska skriva en bok.
Okay.
Hon är lärare på Biskop Arnös författarskola.
Okay.
Ja, skitsamma. Och boken då som vi skulle läsa efteråt, eller som vi läste efteråt, i Marianne Cronins 100 år Millennium Margot. Jag satt och letade väldigt länge efter feel good böcker och försökte hitta då någon i alla listor med liksom de bästa feel good romanerna folk har läst. Där det finns tillräckligt många exemplar inköpta för att vi ska kunna läsa den i bokcirkeln.
Mm.
Och då var den här en av dem. Och när man då börjar läsa i den så inser man ju att den utspelar sig på Glasgows sjukhus, Skottland. Där 17-åriga Lenny inlagd för att hon har en terminal sjukdom och kommer dö.
Så det blev mer död.
Extremt upplyftande.
Ja.
Ja. Mm. Och man vet inte riktigt vad hon är sjuk i och man får nog aldrig riktigt klarigt exakt vad det är.
Ja, men det är väl lite skitsam. Hon ska dö.
Hon ska dö.
Ja.
Och hon lär känna Margot som är där för att hon, jag tror att hon har gjort en operation och väntar på nästa.
Okay.
Hon är 83 år gammal. Så att hon har inte heller, ja, i och för sig, hon kan ju ha 17 år kvar.
Ja, jo, men det
är hon nog... är gammal liksom.
Ja.
Mm. Lenny får upp ögonen för Margot när hon ser Margot rota igenom någon typ papperskorg. Och Margot håller på att bli påkommen av personalen. Så Lenny ser till att dra deras uppmärksamhet till sig själv istället. Så att Margot kommer undan med vad hon nu gör för skumt.
Mm.
Och sen så träffas de på sjukhusets konstavdelning. Där de ska ha så här konstterapi.
Mm.
Och så blir de då best friends forever. Vilket tyvärr inte så jävla länge. Och så får de den här idén att de ska måla 100 tavlor. En tavla för varje år i deras liv. De är ju 100 år tillsammans då. Och varje tavla har en historia. Så att då får man följa berättelsen mest då från Margots liv.
Mm.
Eftersom Lenny, hon har inte hunnit leva så länge nu.
Mm.
Så det är mycket Margot tillbaka i tiden. Och då blir det ju också ett tidshopp som man kan klaga på om man inte gillar sånt. Men det här tycker jag ändå det är ganska tydligt för att där börjar de ändå varje liksom tillbakahopp med så här vem och var och när liksom. Så det är ändå ganska tydligt.
Mm.
Och Margot har ju haft ett långt och händelserikt liv med mycket kärlek, mest olycklig, mycket sorg, död och, men också uppror och kärlek och så fina grejer liksom.
Mm.
Och Lenny får väl då följa kanske någons långa liv eftersom hon själv inte kommer få leva ett sånt långt liv. Får följa Lennys ganska korta liv från barndomen i Örebro. Hon är nämligen svensk.
Jaha.
Ja. Kommer inte ihåg vad Lenny var smeknad för. Jag vet inte, jag har antecknat här lite. Kanske Anneli? Jag vet inte. Elisabeth? Leonora?
Lenita? Nej.
Lenita, ja men som en weird version av Carita. Tyngsta namnet man kan ha. Jag tyckte det här var en väldigt vacker bok.
Ja.
Och ledsam. Men jag blev ändå glad någonstans. Lenny är en fantastisk karaktär. Väldigt mycket humor. Och jag vet inte. Ändå den här så tonårslivsglädje. Fast man ändå får se henne sakta bli sjukare och sjukare och svagare och svagare.
Mm.
Finns också en väldigt fin relation till sjukhusprästen Arthur. Den är väldigt fin. Mm. De är också glad. Så en vacker, känslosam, ändå feel good i det här. Verkligen feel bad settingen. Så.
Mm.
Jag lipar några gånger. Mitt enda stora problem med boken är väl att det är liksom hon tvångsmässigt ska binda ihop alla liksom lösa trådar från deras liv i slutet. Och det blir lite för konstlat. Mm. Jag kan köpa att saker slumpar sig väldigt så lyckligt. Med människor och vem man springer på och liksom så här. Men det blir lite väl mycket och det hade inte behövts. Men hon är ju debutant.
Mm.
Så att man får ändå...
Cut some slack.
Ja, men precis. Hon kommer ut med en ny bok i september tror jag.
Mm.
På engelska. Och jag är faktiskt sugen på att läsa den. Kommer antagligen inte läsa den. Men om jag hade oändligt med lästid så hade jag läst den.
Mm.
Så vill ni läsa en jävligt feel goody, feel badig, gråta, vara glad. Säkert skitbra på stranden i sommar.
Ja.
100 år med Lenny och Margot.
Gott tips.
Jajamän.
Ja. Ja, bärs. Det är ju ändå fredag. Men som vi redan har varit inne på här så har ju biblioteken i Göteborg under februari-mars och nu i april också kan vi ju säga driftsatt ett nytt logistiksystem, IMS, för biblioteksmedier. Och jag ska inte bli jätteteknisk eller långrandig, men för att göra en lång historia kort fram tills att jag får prata om öl så har folkbiblioteken i Göteborg något som kallas för flytande bestånd. Flytande och öl, det tyckte jag var roligt. Och det finns ju givetvis undantag, men en majoritet av alla medier på biblioteken som exempelvis då böcker, filmer eller tv-spel har inte en fast boplats. Lånar du exempelvis en bok på Backa bibliotek och lämnar tillbaka den hos oss i Tuve och ingen har reserverat boken, så stannar boken kvar i Tuve tills någon lånar eller reserverar boken. Och det här flytande beståndet har vi haft ganska länge. Du var med när det infördes, Filippa.
Mm.
Ja, 1000 years ago.
Mm.
Men vi har inte haft det här logistiksystemet. Men, och har man flytande bestånd utan något form av logistiksystem så har det fått lite spännande följder. Exempelvis då tomma hyllor när besökare lånar böcker hos oss. Som exempelvis ett tag var science fiction-bokhyllan helt tom. För att det var någon som lånade hos oss men lämnade tillbaka någon annanstans. Och då fick vi inga science fiction-böcker. Eller så kan också konsekvenserna ha varit att vi har fått överfulla hyllor inom ganska smala ämnen.
Mm.
Som vi då bibliotekarier har fått jobba ganska mycket med att kompensera med på andra sätt. Till exempel att beställa böcker. Eller behöver försöka skicka iväg eller gallra när saker har stått jättelänge. Men med det här logistiksystemet då så ska nu böcker och andra medier fördelas så att vi aldrig får över- eller underskott på någon kategori eller på något ämnesområde som vi har bestämt att vi ska ha. Så en gång om dagen så kommer hjältarna från vaktmästeriet. Jag säger hjältarna för det är de fan.
Det är de verkligen.
Med reserverade böcker och påfyllnadsmaterial till de hyllor som enligt logistiksystemet då behöver fyllas på. Och det har ju minst sagt varit lite spridda skurar i vad som har kommit till oss. Så. Men eftersom att jag är en bibliotekarie som väljer glädjen så ska det också sägas att det är just i påfyllnadsvagnarna som jag har fyndat den här senaste månaden. Så. För vi har fått grejer som kanske inte riktigt hade kommit till oss annars.
Men det är gött.
Ja, så. Öl.
Mm.
Hur ser er relation till det flytande guldet ut?
Den är under kontroll.
Varm och härlig. Mm. Jörgen?
Oj, väldigt sporadisk.
Ja.
Ja. Ett tag så brukar jag och min fru dela på en 33 centiliters öl typ en gång i månaden.
Mm.
Bröt. Den mängden var lagom.
Ja, ja men det låter rimligt så. Mitt ölintresse är ju brinnande och lite galet. Mer åt det här nördiga hållet att jag sitter med den här appen som heter Untappd som är i princip ett Facebook för människor som bärsar. Man checkar in att man sitter på en pub och man checkar in vilka öl man dricker. Man betygsätter dem liksom. Kan man hålla lite koll på vad man har druckit det senaste. Men det, jag skulle inte säga att det var kärlek vid första klunken. För att första kontakten med öl var ju rent berusningssyfte. Eftersom att jag inte hade åldern inne för att handla själv på bolaget. Ja, fy. Det är preskriberat vid det här laget. Så fick man ju hemfalla åt att köpa smuggelöl.
Mm.
Och det billigaste man nog kunde köpa var Slotts guld.
Ja, ja precis. Jag tänkte... Mm.
Mm. Du har druckit Slotts guld.
Jag har druckit Slotts guld.
Ja.
Varm.
Ja.
Det är inte jättegott.
Jörgen, vad har du för relation till Slotts guld?
Ingen överhuvudtaget. Jag kanske borde säga att första gången jag drack öl var 21 och hade flyttat till Storbritannien.
Gud vad skönt det låter, för du slapp genomlida det som tonårsölen.
Jag satt hemma och spelade WoW mycket, vet du, den tonåren. Behövde inget öl.
Gud signe dig.
Ja.
Så här beskriver bryggeriet själva Slotts guld.
Slotts guld är en attraktiv och balanserad stark pilsner med en blöd och karakteristisk smak. Till bryggningen är använt den finaste pilsnermalt, humle och gär. Detta giver en öl med en behagelig fylde som samtidigt är dejlig rund i smaken. Ölets färger är en flott, lysegylden karaktär.
Ja, alltså, jag vet ju inte. De är ju danska, så de kanske faktiskt tycker det här för att de inte är kloka.
Kan vara så. Jag minns smaken som halmistickande och riktigt jävla äcklig.
Mm,
ja.
Tycker det låter rimligt.
Och som du var inne på, antingen också tack vare för att man oftast drack den lite fisiumen.
Mm.
Så. Så det tog ju några år efter den här slottsupplevelsen innan jag överhuvudtaget kände mig sugen på att dricka öl igen. För att,
jag kan förstå detta.
Ja, men så här, är det här öl? Nej, vet du vad? Jag kan dricka Smirnoff Ice eller någon annan skev alkoholäsk. Så.
Det är ännu sjukare.
Ja, det jag vet. Men lyckligtvis så hade det ju hunnit hända en del saker i Öl-Sverige och i världen efter det liksom. För att vägen från att liksom bara då dricka storstark till de hundratals hantverksbryggerier som ploppat upp som ogräs i Sverige har ju varit ganska lång. Mm. Och det är den resan som är utgångspunkten i boken som jag har läst. Boken heter Den nya ölkulturen, skriven av Sanna Lindberg. Boken är utgiven på Bonnier Fakta och Sanna Lindberg är journalist, utbildad sommelier och brinner för ölhantverk. Och hon skriver om öl för Dagens Nyheter, så att om man någon gång har sett artiklar i stil med typ 10 ölnyheter på Systembolaget som du inte får missa, så är det nog Sanna som har skrivit dem.
Okej.
Okay. Mm. Bra, kunnig, initierad. Och den här boken, Den nya ölkulturen, är en bok med många ingångar för olika personer. För den som är historie- och samhällsintresserad så får man en välskriven och ganska intressant berättelse om ölets kulturhistoria och om hur alkoholpolitiken har sett ut i Sverige. Ah. Och om bryggeriernas historia också för den delen.
Det låter ju väldigt spännande faktiskt.
Ja. Och dessutom så är det väldigt intressant skildrat då den här ölboomen under 2010-talet gick till och vad det var som egentligen hände när vi helt plötsligt började dricka IPA och suröl.
Ja, vad fan var det som hände? Det gick från att det fanns typ Newcastle Brown Ale, Dale's Pale Ale och den här Sierra Nevada till att så här, ja men alltså det finns ingen anledning att importera en enda öl till det här landet.
Nej. Och det här får vi reda på då genom att Sanna har intervjuat personer och bryggare som har varit med under hela den här resan liksom. Men alltså i korta ordalag kan man väl säga att den här IPA-trenden började som mycket annat i USA. Det började liksom bubbla och jäsa i Öl-Sverige och liksom folk som hade länge tänkt att fan, det här kan man göra själv liksom. Vart på mässor och grejer, började brygga själva liksom. Och gjorde det kommersiellt. Så att det är ju liksom en det är en berättelse om hur ett hantverk har liksom återuppstått, för att Sverige har ju liksom kulturhistoriskt sett varit ett öland väldigt, väldigt länge. Men, och det börjar liksom, man kan redan snacka om vikingatiden, att det var då det började drickas öl. Man kan prata också om det här att man dricker gravöl eller har bröllopsöl. Sådana saker. Sen började vi dricka sprit väldigt mycket i det här landet. Och bryggerinäringen förstatligades, vilket gjorde att många bryggerier dog liksom, som hade funnits. Men sen så har det liksom återuppstått igen. Och det är väldigt fina intervjuer, bland annat med snubben som, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, varför det, men han som var ett av de första största mikrobryggerierna i Sverige, Oppigårds.
Precis, ja, kul. Mm. Mm. För det var verkligen...
Ja, de var i princip alltså, först kan man väl säga. Ja. Med liksom lite mer andra grejer än så att säga bara en stor stark. Så.
De finns är bra också.
Ja, jättebra. Väldigt rolig intervju med honom också. Så här, de berättar liksom hur de tänker mycket lokalt och hur liksom det här restprodukterna från ölframställningen används liksom för att utfodra djur och hur man liksom tänker i liksom långa processer. Och en underbar liten intervju med de som har Kvänum, mat och malt. Har ni druckit öl från dem någon gång?
Nej.
Kan rekommendera, det är så fruktansvärt gott. Och man får, de säljer sina öl i såna här patentflaskor. Såna här liksom gummikork och grejer. Som kan man återanvända och ha hemma själv. Coolt. Ja, nej, men det är jätteroligt. Och dessutom då så är det en väldigt supertydlig och pedagogisk bok för den som helt enkelt undrar, hur brygger man öl? Vad fan är grejen? Så. Och vad som karaktäriserar olika ölstilar. Så alla som står framför IPA-hyllan inne på bolaget undrar, aha, vad är skillnaden mellan det här? Här har ni guiden. Liksom. På ett jättebra och pedagogiskt sätt.
Det är så nice. Jag bor ju i ett område som har gentrifierats en hel del.
Mm.
På hörnet där det tidigare låg en affär som sålde lite så sexiga underkläder och vinsatser. Där de som hade stället brukade stå utanför och röka gula blend på hörnet.
Mm.
Där är det nu en så hipstrig bryggeriaffär där du kan köpa ditt, jag vet inte, bla 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 humle.
Mm. Jo, men och den butiken är bland annat en av de bästa i hela Västsverige. Kan ju liksom så. Det är också här mitt ölintresse. Jag har ju gjort det till en karriär, höll jag på att säga, i och med att jag skrev min kandidatuppsats om människor som brygger öl. På en liksom så här professionell amatörnivå, man säger det. Alltså inga kommersiella bryggare utan hembryggare. Och då dyker den butiken upp ganska många i de intervjusvaren att ja, men dit är det nice att gå för där kan man snacka öl med någon som vet något. Så. Och är man kroniskt överintresserad så kan jag lägga en länk till min kandidatuppsats som jag skrev ihop med min kompis Hanna. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Det handlar mer om informationsvetenskaplig och hur man ska, vad är information och vad är annat för de som verkar i en viss kontext. Liksom. Anywho, det sista kapitlet tyckte jag nästan bäst om i den här boken, för att det är en guide hur man parar ihop olika öl med rätt mat. Så jag tänker, där är du kanske med Jörgen då, liksom så här, att om man vill ha som en härlig måltidsdryck, lite sådär, lite då och då. Vad ska jag ha för öl till den här goda osten? Eller den här lilla ostbrickan som jag liksom slänger ihop en kväll när det är fredag.
Det låter fint.
Ja, ja men riktigt, riktigt trevlig. Och man blir liksom bara så här glad av att hålla i boken. Eller titta på den nästan. Jättefina fotografier i boken. De är tagna av Gustav Westerberg. Och formgivningen och illustrationerna som är riktigt nice är gjorda av Katie Kim Bell. Och som sagt, den här hade jag inte dykt på om inte vi hade fått påfyllnat material. Så att, super, super glad över det.
Det är en väldigt ny bok, va?
Den kom ut förra året, 2023, våren 2023. Så den har väl ett år på nacken. Så, men det finns fortfarande ganska många ex. Och den kan man ju låna på biblioteken i Göteborg. Om man är nyfiken. Ja. Bokcirkel, något försenad sådan. Det ska väl också sägas här innan att det är ju 3-4 månader sedan vi läst boken. Så att det här går på vad vi minns helt enkelt. Men vi har alltså läst Gatan av Ann Petrie. En modern klassiker gavs ut redan 1946. Blev en väldigt stor succé. Och den boken som vi har läst, eller utgåvan vi har läst, är från Nordstedt som kom ut 2022. Och det är samma översättning som från 1947 av Olof Högstadius, men den har reviderat något. Mm. Gatan handlar om några människor i ett hyreshus i Harlem i New York på 1940-talet. Under kriget tolkar jag det ändå som. För de pratar mycket om att folk ska ta värmning eller undvika värmning och sådär. Mm. Men mest av allt så handlar det om Lutie Johnson som flyttar in i huset med sin lille son Bob. Hon har separerat från sin man som har varit otrogen när hon har bott inakkorderad som tjänstefolk hos en vit familj. Men de har inte skilt sig, för det gör man ju liksom inte, utan de har bara separerat, så hon är gift på pappret.
Det kostar ju väldigt mycket.
Mycket.
Att skilja sig.
Ja. Och nu ska hon försöka börja ett nytt liv då. Men det är svårt som svart kvinna i 1940-talets Harlem. Hindren är många. Grannarna bär på väldigt svåra förflutna. Och vi har ett ganska spännande persongalleri ändå. Det är den här ganska obehagliga portvakten som vi möts redan av i första kapitlet, William Jones. Min som är Jones flickvän / inneboende, lite oklart deras relation där. Mrs. Hedges, en granndam som också har en bordell. Och Boots Smith då, en pianospelare som lovar Lutie Johnson ett arbete som nattklubbsångerska.
På nattklubben som
Junto har.
Ja, precis.
Snubben som äger baren där Lutie blir upptäckt av Boots. Han har ju en egen agenda med Lutie, om man säger så. Ja, alltså det som har stannat kvar i mig, det är ju framförallt den här vinden som inleder boken någonstans. Det är en snål jävla blås som blåser längs med den 8:e och 9:e gatan där. Här får man ju en känsla av att det här kommer inte bli gött. Mm. Och det blir det ju inte.
Nej.
Nej.
Men det är bra.
Ja, men som vi var inne på innan här alltså, i relation till att det är ju en ganska tung och jobbig bok att läsa, och jag ska väl vara helt ärlig med att jag inte hade jättehöga förväntningar innan, tänkte ja, det får bli som det blir, men man sugs ju in i det och man liksom känner ju verkligen någonstans den här sorgen och smärtan och liksom, hur fan ska man ta sig ur det här? Det är som en evig cirkel, du kan aldrig ta dig ur fattigdomen på något sätt, för det kostar pengar att ta sig ur fattigdom och liksom bli självständig. Och det tycker jag att Petrie verkligen liksom levande gör i den här boken.
Ja, verkligen. Och hon gör det också med ett väldigt bra språk. Och en väldigt så väl komponerad roman.
Ja.
Det jag börjar med mig från det är ju att vi mellanåt får nedslag i några av de här männen som också är offer för fattigdom. Som vaktmästaren. Och kanske får lite sympati. De är ju ska jag säga att det finns inte en enda bra kar i hela boken.
Nej.
Det är svårt att komma på. Utan alla har ju sin egen agenda och vill någonting med Lutie. Men man får alltid ett nedslag och förstå att de är lite offer eller påverkade av sin kontext också. Och det handlingsutrymme de har, de riktar de typ mot Lutti och andra svarta kvinnor.
Mm. Ja, alltså någonstans trycka neråt.
Trycka neråt, ja. Och där nere står hon. Och har en son som hon vill försöka få loss ur det här eviga cykeln.
Mm.
Att inte han ska växa upp och bli en som sångaren Boots eller vaktmästaren.
Eller sin egen far.
Eller sin egen far för all del.
Ja. Nej. Och det är det som gör, om man nu ska hoppa lite grann, för det är väl det man kommer ihåg, slutet så jävla tragiskt. För det slutar med att grabben blir väl lurad av den obehagliga portvakten att stjäla post.
Mm.
Han åker fast och blir satt i ungdomshäkte, lite oklart liksom. Men han blir inburad i alla fall.
Och anledningen till att han går med på att göra det här för vaktmästaren är ju för att hans mammas eviga tjat om pengar.
Mm.
För att hon försöker spara ihop pengar så de ska kunna ta sig därifrån för att han ska få ett bättre liv.
Mm.
Hon har ju sina anledningar. Ibland är hon ju jättearg på honom. Hon slår honom någon gång för att han putsar skor på gatan. För hon tänker att börjar man putsa skor på gatan så tidigt tror man att det är det enda man duger till och fastnar i det liksom. Men han vet ju inte hennes. Hon delar ju inte med sig av sina motiv och anledningar liksom. Så det är ju väldigt tragiskt.
Mm. Ja, och hon ska då försöka få loss pengar helt enkelt för att få ut honom ur häktet. Någon form av borgensumma eller hyra en advokat som ska få ut grabben då helt enkelt.
Mm. Och det går inte så bra.
Och så slutar det med mord.
Ja, eller dråp, jag vet inte.
Ja, men hur man ska lägga in det där.
Nej. Nej, men jag ändå, vi Booksie kan ändå hoppa att hon klarar sig.
Mm.
För man lägger inte ner kanske så mycket tid på att lösa det här brottet.
Nej.
Håller vi tummarna för.
Precis, hon mördar ju Junto, eller slår ihjäl, eller vad det nu. Jag minns faktiskt inte exakt hur det här gick till. Jag kommer bara ihåg slutscenen att det var så himla...
Klubbar ihjäl han med något när han försöker förgripa sig på honom.
Ja, just det. Mm. Och sen sticker hon till Chicago.
Jajamän.
Sista klipp, eller scenen är någonstans att hon är på ett tåg på väg. Liksom, har kommit ändå så pass långt att hon har kunnat fly därifrån.
Och om sonen vet vi ingenting.
Nej. Nej, det är ett jävla mörkt slut alltså.
Mm.
Men ni hade ändå hopp i bokcirkeln.
Ja, absolut. Det hade vi. Och sen alltså alla tyckte den var jättebra. Många tyckte att det var en av de bästa vi läst, om inte den bästa. Och någon tyckte väl att det kanske var den bästa roman som personen hade läst. Tyckte att den borde vara ännu kändare, den här boken, för den, jag hade inte hört talas om den innan jag hittade den.
Nej, inte jag heller.
Bokcirkeln. Och det är också då att det borde skrivas en gatan 2024 här om Sverige. För mycket av det som tas upp i den boken, rasism och klass, kön och det här, liksom, hur tar man sig ur den här cykeln? Är det bara brottslighet för att dra ihop pengar eller inom showbusiness liksom, som man kan ta sig ur den här onda cirkeln liksom?
Mm.
För de hedliga jobben är för få och betalar för lite.
Mm.
Och vi har väl samma sak nu. Trångboddhet, hyreshus som förfaller och så vidare.
Mm. Intressant take ändå.
Mm.
Ja. Ja, men det är intressant att föreställa sig. Hur skulle liksom en gatan i Sverige anno 2024 se ut?
Mm. Så heter du Ann Pettersson och lyssnar på det här. Skriven.
Ann Petrén är en skådis.
Skriven tvilling liksom.
Mm. Mm. Ja, det hade varit. Ja, nästa månads bokcirkelbok då, nu ska vi komma i kapp här igen. Det blir en klassiker, det också. Kanske lite mer känd då än en Peacher, för den här har ju jag hört talas om i alla fall. Vi ska läsa Pesten av Albert Camus.
Ja, det ska vi.
Från 1947, om rädsla, mord och motstånd. Hör till världslitteraturens klassiker, men den algeriska staden Oran hemsöks av pesten och blir en stad i belägringstillstånd. Och vi får följa människor som då panikar eller tar upp kampen mot den här farsoten då helt enkelt. Vi kommer läsa nya försättningen av Jan Stolpe. Finns också ett nyskrivet förord av Per Svensson i den utgåvan som vi läser.
Och Per Svensson, kul.
Mm. Boken finns att läsa i Libby-appen, finns i Legimus och det finns fysiska Expo-biblioteken i Göteborg.
Jajamän.
Ja, då var vi klara för idag. Tack till er som har lyssnat och tack till Fritid här på Norra Hisingen i Tuve som låter oss att låna studion och utrustningen. Tack till artisten The Boff JR för våran fina jingle som heter Utsikt från Lunden som vi ska lyssna på en gång till. Egentligen vill artisten kalla sig för Style, fast inte den Style som udda nog väljer att åka på båt just mellan Dover och Calais, när jordens yta består av plus 70% vatten, vilket borde innebära att det kan finnas andra betydligt mer romantiska farleder att mötas på. Men The Boff JR får duga. Vi hörs igen. Ha det gött. Hej hej!